Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Hur har vi hamnat här? När barn rekryterar barn till att göra såna här fruktansvärda dåd. Det är som ett spel. Han sitter och spelar ett spel med människors liv.
Jag är ju rädd att vi bara skrapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbär här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Trippelmordet i gängkrigets skugga. Under 2023 hände någonting i den gängkriminella världen, ett paradigmskifte. Våldet, hämnderna, attackerna lyftes till en helt annan nivå. Förut var det gängmedlemmar som skadade och dödade varandra, men nu blev det värre, grymmare och än mer cyniskt. Nu angreps familjer och släktingar till gängtopparna. Och allt hade sin grund i den allt mer accelererande konflikten mellan två gängledare, Rawa Majid i Foxtrot-nätverket och Ismail Abdo som kallas jordgubben. Två personer som varit kompisar men nu blivit fiender. Båda befinner sig utomlands men orkestrerar ändå det som händer i Sverige. Och 2023 drogs en våldsvåg igång i Sverige. En våldsvåg som alltså drabbade släktingar till de här två personerna. Men också människor som inte hade någon som helst koppling till dem. För att gärningsmännen helt enkelt gör fel. Två kvinnor dör i Alby, en man i Fittja, två män skjuts i Salemstaden. Flera våldsdåd i Uppsala och Abdos mamma skjuts ihjäl. För att nämna några av dåden. Släktingarna blir förstås oroliga och vill ha skydd. Polisen gör upp en lista på adresser som ska bevakas. Men det finns inte resurser att bevaka alla dygnet runt. Så våldsvågen fortsätter och allting kulminerar under 2 dagar i oktober. Annika Teckner är utredningsledare på polisen.
Jag jobbade då som utredningsledare på grova brott i Stockholm Syd. Och det första ärendet då i Västberga, det hände på natten. Och då var det min tur helt enkelt som utredningsledare att ta nästa mord. Mm. Så att det blev mitt redan på morgonen.
Vad fick du veta då?
Jag fick veta att det var en person som var skjuten till döds. En pappa. Det här var en familj som hade drabbats. Jag fick veta att mamman var på sjukhus och var väldigt dålig. Det var oklart om hon skulle överleva. Och jag fick veta att även ett av två barn som fanns i det här huset också var skadad.
En pappa död, en mamma svårt skadad, livshotande, en 2-årig flicka skadad, alla skjutna i sitt eget hem. Det är sent på kvällen, familjen är på väg att gå lägga sig i sin villa i Västberga då en person skjuter sönder fönstret på bakdörren och tar sig in i huset. På nedervåningen finns pappan, skytten avlossar flera skott och pappan dör. Sen går skytten upp. På övervåningen där står mamman med en 2-årig flicka i famnen. Skytten säger åt henne att vända sig om, sen skjuter han henne. Skottet går igenom mammans kropp, fortsätter genom nallepunallen den 2-åriga flickan håller i och snuddar henne. Därefter går han ut ur huset. Han är 16 år gammal, ska det visa sig. Och när Annika Teckner kommer till jobbet så blir hon ansvarig för utredningen om mordet och skottlossningen.
Då samlar vi ju först och främst ihop den personalen helt enkelt som ska jobba med ärendet för en genomgång av ärendet. Alla får samma information och vad vi har för information i ärendet. Och sen delar man ut arbetsuppgifter. Det ska ju säkras bevisning och det ska jagas gärningsman.
Men där och då, hur mycket har ni att gå på då?
Där och då har vi inte speciellt mycket att gå på. Det finns alltså folk som har hört skotten. Det finns nog egentligen ingen som har sett någonting egentligen. Så att vi har ganska lite att gå på.
Det ser alltså ut att bli ett svårt ärende. Ett ärende som kommer att ta tid att utreda, en jakt på en gärningsman som kommer att pågå länge.
Nej, men då tänker jag nog att det här kan nog bli svårt just utifrån att vi inte har någonting. Man sätter sin förhoppning till den tekniska bevisningen då i första hand. Vi hade ju ändå lite hylsor och så, och möjligt om det skulle finnas någon annan bevisning på brottsplatsen då. Det såg ut som att det fanns kamera på huset där det hade hänt. Vi försökte jaga tag på den. Men det visade sig att det bara fanns film utifrån entrédörren sen. Så att det gav tyvärr ingenting.
En annan fråga utredarna naturligtvis försöker få svar på är: varför just den här familjen? Finns det något hos dem som kan ge någon förklaring, något spår?
Nej, vi får fram egentligen ingenting. Det var ett stort frågetecken. Varför hade den här familjen drabbats?
Och nu får också utredarna information om att det har varit ett annat dåd samma natt i Huddinge, en bit därifrån. Och den drabbade där är mamma till kvinnan som blev skjuten i Västberga. Mormor till tvååringen, alltså samma familj.
Den här familjen samma natt hade haft en person som hade varit och försökt att bränna upp ett hus. En släkting då till den här familjen, en mamma. Så det var väl också funderingar. Hur hör de här ihop och vad har den här familjen? Vad är det som gör att den här familjen är utsatt?
Men i det som hände i Huddinge blev ingen skadad. Branden kunde snabbt släckas. Men två dåd mot samma familj samma natt. Knappast en slump. Men varför? Och det är en sak som gör utredarna oroliga. En sak som kanske kan förklara varför just den här familjen drabbats. En sak som i så fall gör dådet än mer hänsynslöst. Familjen har nämligen samma efternamn som en känd kriminell. De är inte släkt, de känner inte varandra, men samma namn alltså. Så ängslan växer. Tänk om det var ett fel som skytten begått, att målet egentligen var den andra med samma namn. Längre än så hinner inte utredarna i sin teori, för det är inte slut än.
Alltså det går egentligen bara en dag, för sen dagen därpå så skjuts det igen i Tullinge.
Ja, på morgonen nästa dag får alltså Annika Teckner besked om att det skjutits igen i Tullinge den här gången. Och dådet har skrämmande likheter med mordet och skjutningen i Västerberga.
På morgonen då är det en ny utredningsledare då som är utsedd på grova brott som ska ta hand om det. Men ganska snart så inser vi ju att det här är ju i princip samma modus skulle jag säga. Att man skjuter sig in på baksidan. Man går besinningslöst in och skjuter personerna i huset.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med My Safety. Det är en försäkringsförmedlare som utmanar de traditionella bolagen och erbjuder produkter anpassade för tiden vi lever i nu. De finns vid sina kunders sida i en värld som är i ständig förändring och den digitala brottsligheten som ökar kraftigt. Då behövs försäkringar som hänger med. Kort sagt kan man säga att My Safety tar hand om det som andra försäkringsbolag inte tar hand om. Och de har finurliga försäkringar som kan täcka självriskerna på både hem- och bilförsäkringar. De har till och med en näthatsförsäkring som kan erbjuda juridisk hjälp, samtalsstöd och borttagning av hot eller kränkande innehåll på nätet. Och det här med självriskförsäkringar, det är intressant, särskilt nu på sommaren. Självriskförsäkring bil kompletterar din bilförsäkring och kan täcka självrisken vid till exempel ett stenskott och kan gälla även om du hyr bil både i Sverige och utomlands. Det finns för leasingbil och även i en variant som kan täcka självrisken på hemförsäkring när ni är borta. Båda går snabbt att teckna på mysafety.se innan ni sticker iväg. Självriskförsäkring hem kostar 139 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 23 000. Självriskförsäkring bil kostar från 119 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 20 000. Gå in på mysafety.se och läs mer om framtidens försäkringar och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte gör. Som till exempel självrisk. Tack, MySafety.
Exakt samma händelseförlopp. På natten skjuter sig en ung man in genom bakdörren till ett hus i Tullinge. Där bor en känd artist. Han är inte hemma, men hans svärmor och fosterdotter är där. Och tre andra barn är också där. Gärningsmannen springer in, skjuter ihjäl mamman, skjuter ihjäl den 20-åriga bonusdottern mitt framför de små barnen. Sen ger han sig iväg från mordplatsen. Två familjer utsatta för samma brott, troligen av samma gärningsman eftersom exakt samma typ av ammunition har använts. Men finns det någon koppling mellan familjerna, mellan familjen i Västberga och familjen i Tullinge?
Nej, det fanns ingen koppling, utan den familjen, den kopplingen som man tänkte kunde vara ett motiv då, det var ju att pappan i den familjen har en halvbror som är kriminell. Mm. Och att det skulle vara därför.
Men betyder det då att ni där och då misstänkte att det var något gängrelaterat?
Ja, det har man väl alltid egentligen med sig. Och under den här hösten 2023, var det ju otroligt mycket som var kopplat till konflikten Rawa Majid och Ismail Abdo.
Så nu har alltså Annika Teckner tre mord att utreda. Två attacker med stora likheter. En person tar sig in i en villa och skjuter besinningslöst de personer han ser. I Västberga dör en pappa, mamman skadas svårt och vårdas på sjukhuset. En tvååring snuddas av en av kulorna. I Tullinge skjuts en 60-årig och en 20-årig kvinna ihjäl framför barnen. Barn som polisen när de kommer till platsen leker kurra gömma med för att de små ska slippa se det som händer. Vanliga människor, ingen med någon kriminell koppling. En sak skiljer dock dåden åt. Det första fallet var nog helt och hållet ett misstag. Mördaren gick till fel adress. I det andra fallet har pappan i huset en halvbror som tillhör ett gäng. En halvbror han inte umgås med. En skillnad alltså. Men det finns en till. En avgörande skillnad. För i första fallet kom mördaren undan. Men inte den här gången, inte efter Tullinge. Det sitter nämligen en ung man gripen. Allt tack vare två polisers magkänsla. Det händer en kort tid efter mordet när mördaren, visar det sig, är på väg bort från brottsplatsen.
Där är det ju då en polispatrull som stoppar en taxi. Inte direkt i anslutning till brottsplatsen utan lite utanför den närmaste radien då. De stoppar den här taxin, det sitter en person i baksätet.
Varför stoppar de taxin?
De stoppar den för att det är ett känt modus bland annat att man vet att folk åker taxi från brottsplatsen. och är väldigt vaket, tycker de att här sitter en person, vi på vinst och förlust kan vi stoppa den här bilen helt enkelt och kontrollera vem det är som sitter i den. Och det var ett väldigt lyckosamt stopp, för där sitter ju våran skytt.
Ja, de två poliserna stoppar alltså taxibilen mer eller mindre på magkänsla. Det är ju inte ovanligt att mördare flyr i taxi. Och i bilen finns föraren och en passagerare i baksätet. En passagerare som blir misstänkt direkt.
Han får då kliva ur taxin här för att kontrolleras, och då så springer han från platsen. Polisen springer efter och då blir han ju ännu mer misstänksam. Taxichauffören säger att i bakluckan så har han lagt en väska. Vi öppnar bakluckan och hittar en väska med ett automatvapen. Och det är vårt mordvapen i bägge ärendena.
Han som grips är 16 år gammal. Polisen vet vem han är och han är på rymmen från ett HBV-hem. Och i bakluckan ligger det alltså mordvapnet, det som nyss används i Tullinge, men ska det visa sig det som också användes i Västberga. Och det finns andra spår.
Så förutom att han hanteras ut efter med det man gör, man sätter påsar på händerna och man topsar efter krutstänk, man tar hand om alla hans kläder och sådär, så kunde vi titta hans telefon som vi kom in i, och där kan vi se chattar.
I 16-åringens telefon finns information som är oerhört intressant. Precis före mordet i Västberga har han fått ett meddelande. Gör dig redo, skriver någon. 100% redo, svarar han. Så uppenbarligen har han fått uppdraget av någon som mässar honom. Efter dådet så skriver 16-åringen i chatten: Bror, det var mörkt där inne, jag sköt pappan, sen där uppe var mamman och jag sköt henne. Och i samma chatt har han fått meddelande efter morden i Tullinge också. Meddelande från samma person, meddelanden han inte hunnit svara på. Frågor om hur det gick, om Aina, det vill säga polisen, är där. Så uppenbarligen är det någon som anlitat 16-åringen, någon som ger honom uppdraget att döda. Men vem? Det går inte att spåra de här chattmeddelanden, att se vem som skickat dem. Men polisen har ju trumfkort, nämligen en adress. Den adressen taxichauffören fått, adressen dit 16-åringen var på väg till efter mordet. Den finns också i telefonen.
Och så kan vi också se en adress som han var på väg till, i och med att vi också pratar med taxichauffören, så vi vet vart han är på väg. Den adressen går ju då till Kista, och då blir ju den väldigt intressant. Så att det fortsätter ett arbete med våra spanare, och vi får upp en adress på Sibeliusgången.
Den 16-årige mördaren är alltså på väg till Kista när taxin stoppas och han grips. Frågan är förstås, vem ska han till? Det bor ju rätt många personer på den adressen. Så det sätts spaning på adressen. Och det tar inte lång tid för spanarna att lokalisera två intressanta personer. Ett arbete Annika Teckner inte var direkt inblandad i.
Ja, det är mycket bra arbete av spanarna, ska jag säga. Jag kan inte detaljer, men de har gjort ett otroligt bra jobb i den delen.
Det är två personer i en lägenhet som fångar polisens intresse. Två väldigt unga personer.
Vi får beslut om att göra en husrannsakan. Och när vi åker dit och gör husrannsakan så är en person precis på väg ut ur lägenheten. Och det är våran 15-åring, killen där. Och i lägenheten så finns det en 15-årig tjej.
Låt oss stanna upp här. De två som grips är alltså bara 15 år gamla. En kille och en tjej. Två ungdomar som egentligen ska gå i nian. Men som inte gör det. Som hoppat av skolan.
Det är två unga människor. En kille och en tjej som har någon form av relation. Pojken där har ju rymt från ett hem. Ett HVB-hem. flickan, hon har inte rymt, utan hon har möjligtvis att hon har rymt från sina föräldrar, men inte, hon har inte suttit på något hem eller så, utan den verkar vara en normal tjej helt enkelt. Mm. Som på något sätt har kommit i kontakt med den här killen.
I och med att de två grips görs förstås en husrannsakan i lägenheten.
Och där hittar vi också pengar. Vi har deras telefoner. Och de här telefonerna är ju också guldgruvor.
Och i killens telefon hittas meddelandena. De som gått till den 16-årige mördaren. Det är den 15-åriga killen i Kista som chattat med gärningsmannen.
Vi kan härleda att de två har suttit på samma HVB-hem. Dock bara typ ett dygn. Men ändå har de kontakt efter. Han skriver om en rush. Alltså våran 15-åring i lägenheten skriver om en rush han har. Alltså ett jobb. Han ska få 150 000. Han kommer att ordna med kläder, vapen, knark och skjuts därifrån då, från HVB-hemmet så att säga.
Det är uppenbart att 15-åringen i Kista har rekryterat den 16-årige mördaren. Att 15-åringen helt enkelt gett honom uppdraget och fixat vapen, kläder, skjuts med mera.
Jag tror att han väljer honom för att han har träffat honom på HVB-hemmet. Jag vet inte vad de har pratat om den lilla tiden de är där. Men man kan ju verkligen undra varför sitter en 15-åring och orkestrerar de här dåden. Det är inte bara de här morden. Hur är det ens möjligt? Det är som ett spel. Han sitter och spelar ett spel med människors liv.
Och den som hjälpt honom, det är den unga tjejen, också 15 år. Hon som också grips i lägenheten.
Ja, men hon har ju varit som en, vad ska jag säga, liten springflicka. Hon har fått springa ner och hämta vapen, ammunition. Lite sådana delar har man använt henne till.
Så nu har polisen två 15-åringar och en 16-åring. Tre ungdomar som orkestrerat och genomfört ett trippelmord. Mord på helt oskyldiga personer. Ett faktum som naturligtvis skakar om utredarna. Annika Teckner har svårt att få fram orden.
Ja, nej, det, jag tänker barn. Jag tänker hur... Alltså, jag tänker i det stora hela, hur kan det ha hamnat? Hur har vi hamnat här? När barn rekryterar barn till att göra sådana här fruktansvärda dåd. För det är ju rena de avrättningar som sagt. Nej, jag vet inte. Det är väldigt annorlunda och... Vad ska jag uttrycka det i ord? Alltså det är... fruktansvärt kan man väl säga, men det är ju också, men man tänker liksom på sina egna barn och så tänker man 15 år, då går man i nian. Alltså vart är vi på väg? Hur kan det bli så här ens?
Chattarna talar sitt tydliga spår. 15-åringen har anlitat 16-åringen. Men i förhören säger 15-åringen ingenting. Inga kommentarer. Och tjejen kör samma linje. Men när 16-åringen förstår att de andra har gripits, ja, då kommer han med en berättelse. En förklaring till varför han satt i taxin.
Han säger att han har åkt till platsen med vapen. Han ska leverera vapen till någon som han inte vet vem det är. Och det gör han också. Han tar en taxi. Han levererar vapnet. Och byter kläder med den här personen. Och sen kommer den här personen tillbaka. Då tar han tillbaks vapnet och så sätter han sig i taxi och åker därifrån.
Han påstår alltså att han bara levererat vapnet. Det är allt. En historia utredarna lätt kan slå hål på.
Vi kan ju då säga att att hans DNA sitter på hylsorna. Vi kan hitta hans DNA på vapnet, i och för sig, det motsäger ju inte hans berättelse. Men sen har han faktiskt glasbitar i sina kläder som stämmer överens med första adressen då i Västberga. Den vill han liksom inte prata om. Sen har vi också ett skoavtryck med hans sko.
I Tullinge?
Nej, i Västberga.
Men vad har ni då som knyter om till Tullinge?
Det är ju egentligen att han blir gripen på efter precis kort därefter, och att även där då sitter hans DNA på hylsor.
Tre personer gripna alltså. Men det slutar inte där. Taxichauffören som inte är inblandad, visar sig, kommer med intressanta uppgifter.
Jo, men han säger att han har fått en körning via Bolt, Bolt-appen. Han ska hämta upp en person på en adress. Och det gör han också. Det är väl inget speciellt som han lägger märke till sådär, utan det är väl en körning för honom.
Men ni måste ju kolla varifrån den beställningen kommer.
Ja, exakt. Det gör vi. Och den beställningen vet vi är gjord från 15-åringen. Men den är betalad av en person som bor i Sollentuna.
Ännu en person inblandad. En person som betalat taxiresan.
Så då riktar vi ju våra blickar mot honom och tänker, vad är det här för person? Så han får vi ett beslut på efter några dagar där, när vi har kikat lite på honom som person, och hämta in. Han ska anhållas.
Vad sa han då?
Ja, han försöker väl ge förklaringar. Han säger att han är hotad till att göra det här. Han har ingen aning om varför han betalar eller vart de här taxiresorna ska gå.
Han måste ju ha någon uppfattning om varifrån orden kommer att han ska beställa en taxi.
Det har han säkert, men det vill han inte berätta.
Ni hittar ingenting där heller?
Nej, det kan jag inte säga. Att vi hittar inget som håller i alla fall. Det som är med honom är ju att när vi gör husrannsakan hemma hos honom så hittar vi en rävring.
En rävring. En sån ring som medlemmarna i Foxtrot-gänget bär för att visa sin solidaritet och lojalitet till kurdiska räven, alltså Rawa Majid. Han som nu är i konflikt med Ismail Abdo. Där finns alltså en koppling till konflikten som pågår vid den här tiden. Konflikten som leder till attacker mot anhöriga till de två gängledarna. Det är uppenbarligen någon annan som egentligen står bakom alltihopa. 15-åringen förmedlar bara uppdraget. Han är inte den som från början initierar dem. Vilket står väldigt klart när polisen går igenom hans chattar.
Han chattar i något som heter Antihorbarnen. Han chattar i någonting som heter Döda alla. Där det framgår att det är inte han som är liksom anstiftaren högre upp, utan alltså det är inte han som sitter och bestämmer, utan det kommer ju till honom. Han är mer, vad ska jag säga, en man som sitter och skickar ut folk, fixar liksom de här brännarna, mördarna. Så att det är klart att det finns andra bakom honom.
Och det kontot som används, Döda alla, är känt av polisen. Ett växande konto där unga personer rekryteras till att utföra brottsliga handlingar. Ett konto som styrs från något annat land. Ett konto där gängtoppar hittar förövare. Fyra personer sitter alltså gripna för inblandning i trippelmorden. Fyra väldigt unga personer, men det saknas en, minst en. Den som är hjärnan bakom allt. Den som beställer morden på kontot Döda alla. Och att hitta den personen blir en utmaning.
Vi försöker utifrån det vi kan få fram från det här signalkontot, eller signalaliaset ska jag säga, som går då till ett turkiskt nummer. Försöker vi få ut så mycket vi kan från Turkiet? Det går ju tyvärr inte.
Nej, de turkiska myndigheterna vägrar samarbeta med de svenska. Så där tar det stopp. Den här anstiftan, den går fri. Och även om polisen inte vet exakt vem det är, har man i alla fall en ganska klar bild om varför morden skedde.
Ja, så vår hypotes som sagt är ju att det är i kontexten, konflikten Rawa Majid och Ismail Abdo. Och varför? Ja, det kan man ju ställa sig frågan om alla morden. Varför mördas alla de här oskyldiga människorna?
Vem var det då i sådana fall som utförde morden? Vilken av de här två gängen var det som utförde morden?
Ja, men precis. Det här var ju då Rawa Majid-sidan.
Och längre än så kommer inte polisen i jakten på den verkliga anstiftaren. Så de fyra som grips ställs alla inför rätta. Det blir en mycket uppmärksammad rättegång och omtumlande även för Annika Teckner.
Men jag kan säga också att när man håller på, när man utreder, så kanske man inte tänker jättemycket på det. Men sen efteråt när vi var i princip klara och det kom upp till rätten och man fick sitta och lyssna på de här hemskheterna som åklagaren påstår, då liksom gick det upp en riktig sån här, men vad är det egentligen jag har utrett de här månaderna? Det här är ju fruktansvärt.
Det blev en mycket uppmärksammad rättegång som sagt, och domarna blev också väldigt omskrivna i pressen, för det blev rekordlånga straff. Den 16-årige mördaren fick 12 års fängelse, 15-åringen fick 10 år och den 15-åriga flickan fick sluten ungdomsvård. Mannen som betalat taxiresorna fick 16 års fängelse. Han dömdes också för att ha varit inblandad i branden som skedde samma natt som det första mordet. Utredarna trodde att det skulle ta lång tid att hitta mördaren för att lösa fallet. Men det gick mycket snabbare än man befarat. Tack vare en polispatrull som stoppade en taxi som agerade lite på magkänsla.
Och hade inte de här poliserna stoppat den här taxin, vad hade hänt då?
Ja, då hade vi haft en mycket längre väg att gå. Det hade vi, absolut. Då hade vi fått gå den långa vägen med att utreda alla taxiresor. Ja, det hade tagit mycket längre tid. Om de inte hade stoppat den här bilen där och då, då hade det liksom våldet fortsatt och vi hade haft många fler brott att utreda.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.